Tack Jesus, vi ber bara lite innan vi börjar läsa ordet. Tack Herre. Och tack att vi bara får samlas i ditt namn också ikväll Herre. Tack för din nåd Herre. Tack för ditt blod Herre som har renat oss Herre. Och att du har öppnat himlen för oss, att vi får komma inför dig, att vi får leva inför dig Herre. Tack att du är vår far och vi är dina barn Herre. Tack för all den godhet som du har gett åt oss Herre. Herre, tack att du vill vara nära den här eftermiddagen, den här kvällen Herre. Fader, låt ditt ord Herre få ha framgång i våra liv, i våra hjärtan Herre. Vi bara tackar dig Jesus Kristus att du är nära med din heliga ande. Genom ditt ord Herre, vi tackar dig. I Jesu Kristi namn, amen. Tack Jesus. Då vill jag börja och läsa ifrån ett välkänt ord ifrån Matteus 25. Och jag kommer gå igenom väldigt många bibelord idag. Så ni kommer inte, tror jag inte, om ni inte är väldigt snabba så kommer ni inte hinna slå upp det. Men om ni vill så kan ni få hela det här utkastet sen. För det är i princip bara bibelord. Och de flesta bibelord har jag också tagit ifrån Kärnbibeln, en ganska nyutkommen bibel som jag tycker är väldigt bra att läsa lite bredvid. Därför att ibland så är det ju så att vårt svenska språk inte är lika rikt, utan det kan behövas fler svenska ord för att beskriva grundtexten. Och det är det den här bibeln gör. Men jag vill läsa ett ord som har talat till mig den sista tiden, och det är från Matteus 25. Välkänd liknelse. Kan du bara dra ner lite granna på volymen så det inte är så väldigt högt. Och det står så här: då vid den tiden, säger Jesus, kan kungariket från himlen liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var dåraktiga och 5 var visa, också andligt klarsynta. De dåraktiga tog sina lampor, men utan att ta med någon extra olja. De visa tog med sig flaskor med olja tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: nu kommer brudgummen, gå ut och möt honom. Då ställde sig alla jungfrur upp och gjorde i ordning sina lampor. De dåraktiga sa till de visa: ge oss av er olja, för våra lampor håller på att slockna. De visa svarade: nej, det skulle inte räcka för både oss och er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta för att köpa olja kom brudgummen. De som var förberedda gick in med honom till bröllopsfesten och dörren stängdes. Senare kom de andra jungfrurna och sa: herre, herre, öppna genast för oss. Han svarade och sa: jag säger er sanningen, jag känner er inte, jag har ingen personlig relation med er. Var därför på er vakt, var redo, stå upp, för ni vet varken dagen eller timman när människosonen ska komma. Amen. Ja, det här sammanhanget kom till mig för kanske ett par veckor sedan. Och jag upplevde att Herren sa: den här tiden är nu. Och jag blev nästan lite chockad, måste jag säga. Därför att det är väl så med oss människor att när vi läser eller hör någonting så skjuter vi det alltid framför oss. Eller hur? Vi tänker många gånger: har jag läst det här och tänkt på? Ja, det här ska jag tänka på när det kommer. Men nu upplevde jag alltså att Herren sa att den tiden är nu. Och samtidigt med detta, ni vet hur det är när Gud talar, så var det som att jag såg att det var sant. Det var sant i mitt eget liv. Och det var sant i det man såg runt omkring sig. olika saker som händer nu, där man kan uppleva att pressen ökar på oss troende. Världen är liksom mer intensiv på, det trycker på. Och då är det lätt att olika saker, kanske den här tidens omsorger som Jesus också pratar om, eller prövningar, bekymmer av olika slag, kan göra att vi tappar liksom orken. Vi blir sömniga. Vi blir upptagna med andra saker som pockar på. Och den här texten kan tala väldigt mycket till oss. Jag har en bild, Leif, om du vill ta fram den. Det här handlar ju om att ha olja i våra lampor. Och det finns ju väldigt många som har haft olika förslag på vad det där bilden för olja betyder egentligen. Men vi är väl ganska överens om att olja brukar vara en bild för den heliga ande, för anden. Och det här, jag letade fram lite bilder. Det här är alltså en oljelampa så som den såg ut på Jesu tid eller på medeltiden. Och jag tyckte att det var det här som var så talande. Därför att det ger en förklaring till varför Jesus säger att man är dåraktig om man bara tar med sig lampan. Den kan också se ut på ett annat sätt. Du kan ta den andra bilden, Leif. Ännu mer tydligt. Så här liten var alltså en lampa som de här jungfrurna kanske använde sig av. Och vi förstår när vi ser de här lamporna att de kan ju inte brinna så länge, så små behållare som det är. Och jag upplevde att det här var som en bild på ditt och mitt liv. Att vi är ju frälsta och vi är ju födda på nytt. Vi har ju fått olja i våra kärl. Och om vi är nu det här kärlet, den här lampan, så blir det bilden av att själva frälsningen eller grundanden, om jag får uttrycka mig så, det brinner och det håller till en viss tid. Men det behövs att vi fyller på. Att vi har olja bredvid så att vi kan fylla på. För annars kommer det strax att slockna. Och i den här beskrivningen så säger också de här visa brudtärnorna till de ovisa: gå bort och köp olja av de som säljer. Och det här jag funderar på, för det vet vi ju att vi kan inte köpa den heliga ande. Och jag tror inte att det menas det, utan jag tror helt enkelt, det här är min personliga tro, att det handlar om att betala ett pris. Det kostar någonting. Därför att vi ser att vi inte kan köpa den heliga andes kraft. Och Leif, han läste ett ord här i inledning som handlar just om att i ordet finns kraften. Och det är det som är det enda nödvändiga. I Lukas så är det ett ganska kraftigt ord. Nej, Apostlagärningarna 13, då vet ni att anden blir utgjuten. Och då finns det en trollkarl i sammanhanget som han förvånas och förundras över när han såg andes verkningar. Och han var ju van med andlig kraft, men han såg att det här var något som var ännu större. Så han ber ju Paulus och frågar om han inte kan du få köpa med pengar den här gåvan, så att också han kunde utgjuta ande på människor. Och Paulus, han svarar honom: du djävulens son, du är full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt. Ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Och det här är väldigt viktigt för oss i våran tid. Att komma ihåg både vad det gäller våra egna liv, men också att pröva det som händer runt omkring oss. Herrens vägar är alltid raka vägar. Har du tänkt på det? Herrens vägar är inte krokiga. de går inte slingevägar eller omvägar, utan de är alltid raka. Och det jag upplever att jag vill tala om här ikväll, det är Guds ord. Därför att Jesus, han säger också det med tanke på sin återkomst. Han säger i Lukas 8. Men frågan är, kommer människosonen att finna tro här på jorden när han kommer? Och vi vet att Bibeln säger att tron, den kommer i kraft av predikan. Och predikan i kraft av Guds ord. Så om du och jag vill ha tro, om vi vill ha olja extra med oss i våra lampor och även ett förråd så att det räcker, då är det Guds ord som vi behöver uppmärksamma och uppskatta i vårt personliga liv. Därför att det håller inte, det är jättebra att vara på konferenser eller få förbön och få handpåläggning och allt sådant. Det ska vi inte förakta, det är nyttigt. Men det är så att det bara fyller på den där lilla lampan som vi såg innan. Det håller inte, utan vi behöver ha ett förråd med oss. Och det kan vi bara få genom Guds ord. Jesus säger någonstans till de skriftlärda att en god förvaltare, han bär fram ur sitt förråd både nytt och gammalt. Alltså det behöver finnas ett förråd i dig och mig också för de tider, speciellt för de tider som vi befinner oss i och som vi kommer att möta framåt. Och vi behöver kanske påminna oss om detta och fråga oss själva, vad är mitt förhållande till ordet? Läser jag Guds ord och är Guds ord en auktoritet i mitt liv, för mitt liv, för mitt sätt att leva? Inte lag, men ett rättesnöre för mig. Och den här församlingen har fått stå ut med mycket när det gäller mig, kan jag säga. Jag vet att det är ungefär 30 år sedan. Då stod jag på samma plats här. Och då undrade nog bröderna, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men då jobbade jag på IVA på intensiven i Eksjö. Och då hade det här med ordet blivit levande för mig igen. Därför att jag hade ju tidigare jobbat på avdelningar. Och där vet ni som har arbetat på sjukhus eller kanske legat inlagd på sjukhus att höjdpunkten på dagarna, det är måltiderna. Det är alltså, nu kommer maten, nu är det snart mat. Och så fort man äter lunchen, nu är det snart middag. Så börjar man fokusera på det. Men när jag jobbade på intensiven så var det någonting som var lite märkligt i början. Och jag undrar vad det var, jag kom inte riktigt på det. Men sen en gång så kom jag på, här på intensiven finns inga matvagnar. Inga matbrickor. De som ligger här, de är inte hungriga. De kan inte äta. De är så sjuka så att de behöver dropp. Och det där började tala till mig. Så när jag vittnade om det här så vet jag att jag grät. Och så sa jag, på intensiven finns det inga matbrickor. Men det här är allvarligt. Därför att det är en temperatur, en måttstock också för våra liv. Hur hungrig är du och jag på Guds ord? Hur hungriga är vi? Eller känner vi oss inte hungriga? Vi hoppar över maten. Det är viktigt. Vi behöver vara hungriga. Och vi kan också mäta hur det ser ut i kristenheten utifrån hur vi förhåller oss till Guds ord och vad som kommer ur våra gudstjänster. Om det är underhållning eller om det är mat. Och Jesus säger ju det här i Matteus 4. Han säger till lärjungarna, han säger till fienden när fienden prövar honom i öknen, att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Alltså, om vi inte får tag i Guds ord, om vi inte äter och lever av Guds ord, då säger Jesus att vi inte kan överleva. Eller hur? Det är ju det han säger egentligen i det här ordet. Och i ordspråksboken så står det till exempel så här, jag drar det bara snabbt. Den som föraktar ordet blir utplånad. Men den som fruktar förbudet blir belönad. Och vidare i ordspråksboken 4. Min son, lyssna på mina ord och vänd ditt öra. Lyssna noga till mitt tal. Varför? Släpp dem inte med blicken. Bevara dem djupt i ditt hjärta. För de är liv för dem som finner dem. Och helande och hälsa för hela kroppen. Vilka löften, va? Och det här är inte bara ord, utan det är kraft, som Leif läste. Det är det här som är kraft, när vi får tag på detta. Vad Guds ord är. Och Guds ord är också vårt beskydd. Jesus tar en liknelse. Han talar mycket om ordet. Om man börjar titta efter, så är det så. Och egentligen så är det ju så att grunden, fundamentet i våra liv avgör hur väl vi kommer att klara en storm, en prövning. Alltså det är ju fundamentet som avgör hur det kommer gå. Och fundamentet, vet vi, det är Guds ord. Matteus 7:24. Den som hör, och i kärnbibeln står det, den som aktivt lyssnar och gör, alltså agerar på eller lever sitt liv efter mina ord, kan liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Och slagregnet kom, alltså prövning ovanifrån, och vattenfloden kom underifrån med översvämning. Och vindarna blåste och slog emot väggarna på huset. Alltså från alla håll blev den här personen ansatt. Och då står det, ändå föll det inte ihop, eftersom det hade sin grund på klippan, på ordet. Det var ordet som var avgörande. Det var ordet som Jesus säger är grunden och fundamentet för våra liv. Och Guds ord är kraft, det vet vi. Jag vill ta ett exempel från Gamla testamentet först. Bara för att, och vi ber det ju mycket, Leif, ni ber det mycket här. Och det här är sammanhanget ifrån Daniel 9:22. Ni vet att Daniel, han hade läst och han hade sett i Guds ord att tiden borde vara inne för Guds folks förlossning. Och han har börjat be. Och då vet ni att ängeln Gabriel kommer till honom. Och ängeln säger så här: Daniel, jag har kommit för att ge dig insikt och undervisning. Redan när du började be idag gick ett ord, ett bönesvar ut. Och jag har nu kommit för att förmedla det, därför att du är högt älskad och dyrbar. Och då säger ängeln, ge akt på ordet, lyssna noga så att du kan förstå uppenbarelsen. Så redan när Daniel hade börjat att be, då började Gud tala därifrån tronen. Han talade ett ord som sände Gabriel ner till Daniel för att förmedla detta. För att Daniel skulle förstå, få uppenbarat Guds löfte som han hade börjat be om. Och vad resulterade detta Guds ord i, Guds tilltal? Jo, det resulterade i att Israels folk blev befriat efter många, många år av fångenskap. Ett ord ifrån Gud befriade ett helt folk genom en mans bön. Det är kraft i Guds ord. Och i Nya testamentet känner ni till också det här sammanhanget när Jesus är ute och predikar. Han är på väg mot Kapernaum och då kommer det en romersk officer. Alltså inte ens en jude, utan en romersk officer. Och han säger ju det här att Herre, min tjänare ligger förlamad i svåra plågor hemma. Förbarmar dig över honom. Och då säger Jesus till den här soldaten eller officeren: ska jag komma och bota honom? Eller i en annan översättning: jag kommer och botar honom. Så det här var ju egentligen ett löfte. Men då kommer ni ihåg vad den här officeren sa. Han sa: Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och Jesus gensvarar med förvåning och säger att jag har aldrig hört någon i hela Israel som har så här stor tro som officeraren. Här ser vi att Jesus knyter tron på ordet med tro. Ordet och tro hör ihop. Och då vet ni att i samma stund där hemma på avstånd blir den här tjänaren frisk. Och den här officeraren, han förklarar ju för Jesus att jag vet vad en befallning innebär. Han hade förstått kraften och makten i när en överordnad talar ett ord. Då får de som är underlyda. Det är kraft. Det är auktoritet. Har vi den? Det är klart för oss i vår vardag vilken auktoritet vi bär med oss som har fått Guds ord till oss. Ordet är egentligen Jesus. Och ordet är ju ande. Jesus säger det själv i Johannes 6 och 63. Det är anden som ger liv. Mänsklig natur eller köttet är till ingen hjälp. Det gör liksom ingen nytta. Det åstadkommer ingenting. Men de ord som jag talar till er är ande och liv. En annan översättning säger är ande och ger liv. Vill vi ha liv? Det vill vi väl, eller hur? Och det hade också lärjungarna förstått. Ni kommer också ihåg i samma kapitel när Jesus har predikat om att man behöver äta hans kött och dricka hans blod. Och folk bara rusar därifrån. De tyckte det var ett förskräckligt tal, ett hemskt tal, ett hårt tal. Och då frågar ju Jesus sina lärjungar: vill ni också gå ifrån mig? Vill ni också lämna mig? Men då säger Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Och det grekiska ordet för eviga livets ord här, det är rema. Alltså Guds specifika levande tilltal. Lärjungarna hade förstått det när de hade hört Guds ord. När de hade hört Jesus predika. Det här är inga vanliga människoord. Det här är levande ord som gör någonting på insidan. De hade sett hur ordet förvandlade. Hur ordet tystade stormen. Hur ordet från Jesus botade sjuka. Förvandlade situationer. Därför säger de: till vem skulle vi gå? Det finns inget alternativ. Så är det för dig och mig också, eller hur? Till vem skulle vi gå? Som det ser ut i denna värld. Hur skulle vi klara oss utan Jesus? Och utan hans tilltal i våra liv. Utan hans ledning. Finns det någonting som är ljuvligare och starkare än när du befinner dig i en situation när du inte vet någon utväg? Och så sätter du dig inför Jesus och söker honom. Och han talar ett ord. Va? Så apostlarna visste. Och vi ska titta lite grann på vad deras förhållningssätt var. De inte bara visste, utan de levde ut det som de visste. Apostlagärningarna 6. Då kallade de 12 apostlarna alltså samman alla lärjungar och sa: det är inte rätt, det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden, alltså dela ut mat. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Det var alltså inget negativt i den sysslan. Det var viktigt om man behövde ande och man behövde vishet. Själva, säger apostlarna, ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. De förstod hur viktigt det var att inte försumma ordet. Utan inte ens när det gällde att hjälpa människor och göra väl, så kände apostlarna att vi måste ha tid med ordet. Vi måste ha tid att be och att läsa och söka Guds ord och få levande ord ifrån honom. De prioriterade det. Är det konstigt med ett sånt tänkesätt att det skedde under och tecken ibland dem? Var de än gick fram så skedde det under och tecken. Därför att de försummade inte ordet, de aktade det är viktigt. Och vidare så står det så här, Apostlagärningarna 6 och 7. Guds ord fortsatte att spridas och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Och sen står det något som är ganska roligt tycker jag. Även ett stort antal präster började lyda tron. Alltså det var väl inte dåligt. Men vad var det som var hemligheten? Jo, det var inte predikan i sig som spreds. Det var inte lärjungarnas gåvor i sig som spreds och som hade framgång. Utan det var ordet. Guds ord fortsatte att spridas, står det. Så att till och med prästerna började tro. Så kanske det kan bli också i Sverige. Eller hur? Att det inte finns någon vid en predikstol som inte upplever att det är en kallelse. Utan de börjar tro på att det är kraft i det ordet som de predikar. Vill vi se, då kommer det bli förändring i detta land. När Guds ord kommer gå ut som Guds ord, då kommer det att ske förändring och förvandling i detta land. De talade inte sina egna ord, de var så medvetna om det, utan de talade Guds ord. Apostlagärningarna 8:25. Sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, vände de tillbaka till Jerusalem. Det var Johannes och Petrus. De predikade inte sina egna ord, de predikade Herrens ord. Och Gud bekräftade sitt ord. När det inte var deras egna formuleringar, utan de talade det de hade hört Jesus tala. Och det de upplevde att Gud gav dem i deras hjärtan. Då står det i Apostlagärningarna 14:3. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Längtar vi efter att få vara brukade av Gud? Jag gör det. Och jag tror att hemligheten till att det ska förlösas i våra liv är att vi börjar leva ordet. Inte bara läsa bokstaven, utan leva ordet. Vad är ordet? Vad är det för skillnad när vi läser Bibeln? Ja, men orden ser ju ut likadant som om jag läser orden i en bok. De stavas likadant och orden ser likadana ut. Men vi vet, inte alla vet, men vi vet att det är en stor skillnad. Att det är Guds ord. Och det står i Hebreerbrevet så här: Guds ord är levande. Alltså det lever. Det är inte bara ord. De är fulla av kraft. Det är skarpare än ett tveeggat svärd. Och det Guds ord tränger igenom så att det skiljer, åtskiljer själ och ande, led och märg. Och det är en god, en skicklig, en passande, en lämplig domare över tankar och hjärtats uppsåt. Så Guds ord är levande och verksamt och det är fullt av kraft. Det är ju det vi behöver. Det är ju det den här världen behöver. Eller hur? Och jag tänker på att det skiljer själ och ande, står det här. Och det behövs i den här tiden. Vet ni att de som utövar okult kraft, alltså New Age och sådana saker, de använder sin själ. Det är inte åtskilt, så att säga, själ och det andliga, utan de använder sin själ och ger den, så att säga, utrymme för onda krafter. Så Guds ord behöver också i våra liv åtskilja vårat själiska med anden, så att det blir rent och klart. Och ordet helgar oss. Det åtskiljer och det är en lämplig domare över våra tankar och hjärtats uppsåt. Och vi behöver det. Hur läser du ordet? Jag kommer att tänka på det här om dagen. Hoppar du över de här långa passagerna med släktregistret och alla möjliga saker? Eller hoppar du till och med över gamla testamentet och bara läser nya? Handen på hjärtat. Personligen så är det så här. Jag hörde ett vittnesbörd för många år sedan. Och jag är så barnslig. Så att jag tror att till exempel, till och med i alla de här uppräkningarna av släkttavlorna, vi tar det som ett exempel, så tror jag läser det noga. För jag tror att det kan finnas små välsignelser där, fördolda, även i de orden. Och jag vill dra en berättelse faktiskt som bekräftar detta. En berättelse om en kvinna som låg för döden. Och pastorn kommer hem till henne för att besöka henne. Och han frågar, vill du att jag ska läsa något för dig ur Bibeln? Ja, tack. Det vill jag gärna, säger hon. Hon var troende. Ja, vad vill du att jag ska läsa för dig, säger han då. Ja, läs första krönikeboken 8, säger tanten. Och han slår upp första krönikeboken 8. Och så börjar han läsa. Ska bläddra fram. Och så börjar han läsa. Benjamin blev far till Bela, sin förstfödde, Aspel den andra och Ahara den tredje, Noah den fjärde och Rafa den femte. Bela hade följande söner och så vidare. Och så tittar han upp och så säger han, men det var väl inte riktigt rätt ställe, va? Menade du Korintierbrevet 8? Nej, fortsätt att läsa, säger kvinnan. Och han tänkte, hon kanske är riktigt dålig nu, så att hon har fått för lite syre till hjärnan eller något. Men han fortsatte att läsa. Och Bela hade följande söner, Adar, Gera, Abihud, Abisu och så vidare. Och han läste och han läste. Och om ni tittar i krönikeboken så är det de första 8 kapitlen är bara släkttavlor. Bara så här liknande då namn som är upplästa. Och han frågar ju kvinnan till slut, men varför vill du att jag ska läsa det här? Och då säger hon så här, jo, nu håller jag på att gråta lite. Jo, säger hon, om Gud har sån ordning och sån omsorg om människor så att han tecknar upp varenda människa, till och med så att vi får läsa det idag, då vet jag att han också har omsorg om mig. Till och med släktregistret är utandat av Gud. och kan bli till liv och till tröst och till upprättelse för oss. Är inte det tänkvärt? Och det står så här i 2 Timoteus 3:16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, alltså när vi har gjort fel, upprättelse, alltså Guds ord visar oss vägen tillbaka om vi har gått fel, och fostran i rättfärdighet, det visar hur man lever, så att Guds människan, alltså den som tillhör Gud, blir fullt färdig och välrustad för varje god gärning. Det är det vi behöver, att bli fullt färdiga. Så Guds ord, hela skriften, är utandad till oss, till dig och mig. Och vi läste här innan att Guds ord är som ett tveeggat svärd. Och i kärnbibeln står det faktiskt så här, ordagrant, ett svärd med två munnar och en flod, som en flod. Kan också det här ordet betyda alltså. Guds ord från hans mun är den ena sidan på svärdet. Men när vår mun talar Guds ord så är det den andra sidan på svärdet. Så Gud har utandat sitt ord till dig och mig för att vi skulle kunna inandas det. Och för att sen ge vidare och också vi utandar det. Vi är Guds sändebud, står det i Bibeln. Vi är sända för att förmedla och utanda det som Gud först har andats på dig och mig. Genom sitt ord. Sin ande och sitt ord. Och då händer det saker. Orkar ni? Det blir väldigt mycket bibelord och korstockning. Men jag vet att ordet är verksamt. Så även om vi inte kommer ihåg varenda ord här uppe, så landar det här. Och jag bara önskar och hoppas att det ska bli ett förråd för dig och mig. En del av förrådet i alla fall. Vi ska vara hans sändebud. Och Paulus, han säger så här till Timoteus i 4:1. Jag uppmanar dig allvarligt. Och kärnbibeln säger, i närvaro av Gud och Kristus Jesus, han som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse, alltså det vi började med, inför hans andra tillkommelse och hans kungarike, vad är det han uppmanar? Jo, predika ordet. Var redo, träd upp, står i gamla översättningen, i tid och i otid. Och i 1 Petrus 4:11 så säger Petrus, om någon talar, han talar om goda förvaltare, om någon talar, då ska han tala Guds ord, står det. Guds ord, inte sina egna. Det är den befallning vi har fått, och det är så det borde vara i våra predikstolar. Så hur tar vi emot och hur förhåller vi oss till Guds ord? 1 Thessalonikerbrevet 2:13. Det är Paulus igen, han säger så här. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som ni hörde när vi predikade. Och ni välkomnade det i era hjärtan. Inte som människors ord, utan så som det verkligen är, Guds ord som är verksamt i er som tror. Han tackade Gud för att de hade tagit emot och välkomnat det han predikade, alltså Guds ord, i sina hjärtan. De sökte till sig det som Guds ord, som Guds tilltal. Och handen på hjärtat, när vi hör predikningar, hör vi bara en predikan, eller hör vi med andens öron Guds personliga tilltal till oss? Det var det folket hade gjort här i Thessalonika. Och igen, Hebreerbrevet 4:2. För det glada budskapet har blivit predikat för oss också på samma sätt som för dem. Alltså här talar författaren, vem som nu har skrivit Hebreerbrevet, om hur det var med israelerna i öknen. De hade ju fått höra budskapet genom Mose. De hade fått lagen och buden till sig. Men så står det så här. Men för dem blev budskapet de hörde till ingen nytta. Varför? Det här är viktigt. Eftersom de inte hade smält samman med ordet. De lät inte ordet gå in och påverka sina liv, påverka deras liv. Utan de hörde det bara och så glömde de bort det och levde sina liv som de ville igen. Efter sitt mänskliga förnuft. De hade inte tillåtit ordet att korrigera dem eller påverka dem. Och det är så viktigt hur vi förhåller oss. Därför att Bibeln, ordet, det är Jesus själv. Det är den helige ande. Johannes 1:1. I begynnelsen, före alltid, var ordet. Ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen med Gud. Allt blev skapat genom honom. Hör ni att det ändrar sig nu? Ordet heter nu honom. Och utan honom blev ingenting som finns tillskapat. I honom, i en annan översättning står det, i ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har ingen makt med det. Ordet var liv. Det här ordet för liv, det betyder tre saker. På svenskan så behöver vi tre ord. Det är det grekiska ordet bios, som alltså har med det biologiska att göra, vårt fysiska naturliga liv. Så ordet är liv för oss rent fysiskt och för det vi har omkring oss. Men det betyder också psyche eller psyke, psyke, eller hur? Alltså det som har med själen och vårt inre människa. Så ordet är liv för vår inre människa. Och också det sista ordet, så är, det känner ni till. Det är, betyder det andliga livet, frälsning och evigt liv, det eviga livet. Så hur viktigt är inte Guds ord för oss? För hela vår varelse, både för tid och för evighet. Och ordet är alltid sammankopplat med den helige ande. Från början, då vet ni, från begynnelsen var ordet, står det. Och vi vet, vi kommer ihåg och vi läser att anden, den helige ande, svävade över vattnet. Svävade över mörkret, över kaoset. Men sen talade Gud ett ord. Och på det ordet skapade anden. Vatten, ljus, jord. Ni vet allt, till och med människan. Vi är skapade av anden på ett ord ifrån Gud. Så var det då och så är det nu. Så är det fortfarande än idag. Så när du och jag predikar ordet för människor till exempel, då predikar vi ju egentligen Jesus. Så när vi talar ut ordet, då talar vi ut eller för vi fram Jesus själv till människor. Precis lika verkligt som när Jesus gick omkring på den här jorden och botade människor. Är inte detta fantastiskt? Det är ett ämbete, ett förtroende som Gud har gett dig och mig. Att du och jag kan förmedla så att Jesus själv kommer till människor. Och kan förvandla deras situation. Låt oss göra det. Låt oss be Gud att han ännu mer uppenbarar det här som en verklighet för oss. Så att vi förstår det. Att vi kommer bort lite ifrån oss själva. Och ser vad det verkligen handlar om. Gud, Jesus, ordet. Jag ska snart avsluta, men jag vill ta det sista. Johannes 14, så säger Jesus så här. 14 och vers 15, kapitel 14, vers 15. Om ni väljer att älska mig, så håller ni mina ord. Jag ska be, vad blir det för resultat? Jo, han säger, jag ska be Fadern, och han ska då ge en annan hjälpare. I kärnbibeln står det, en likadan hjälpare som mig, säger Jesus. Samma karaktär som Jesus. En pålitlig vän, en rådgivare, en advokat betyder det också. Med samma karaktär som jag, säger Jesus. Som förblir hos er, som lever i er, som bor i er för alltid. Sanningens ande. Om vi älskar Gud, så håller vi hans bud. Och då kommer Jesus in i våra liv genom den heliga ande. Och ännu mer, vers 21. Den som har, den som äger mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Samma sak igen. Och den som älskar mig kommer att bli älskad av Fadern. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Vill vi se Jesus? Vill vi lära känna honom? Vill vi känna hans närvaro i våra liv? Låt oss älska honom genom att hålla hans bud högt. Göra mig känd för. Tänk om Jesus gör sig känd för dig och mig. Så som han verkligen är, ännu mer. Ytterligare Johannes 14 och 23. Det är Jesus som säger samma sak gång på gång. Men han förstärker. Om någon älskar mig, så håller han fast vid mitt ord. Och min Fader ska älska honom. Och lyssna. Vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det hör ihop med hur vi har det i våra hjärtan med Guds ord. Romarbrevet 10. Fråga inte i ditt hjärta. Vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus? Eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda? Lyssna nu. Vad säger han då? Vad säger lagen? Vad säger ordet? Jo, ordet är nära dig. I din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. En annan översättning. Det är det ord som vi predikar. Ordet är nära oss. I vår mun och i vårt hjärta. Jesus är nära oss. I vår mun och i vårt hjärta. Vi älskar hans ord. Varför? Därför att det är Jesus. Eller hur? Det är Jesus. Vi älskar Guds ord för att Gud har utandats dem till dig och mig. Och vi älskar Guds ord därför att vi vet att hans ande finns i ordet, eller följer ordet, eller är lika med ordet. Det vill säga Guds egen närvaro genom ordet. Vill vi ha Guds närvaro i våra liv? Vill vi ha Guds närvaro mättat i våra möten? Precis, Holger, som det här som hände i den här gymnasieskolan i Toronto. Där eleverna bara, de kunde inte gå därifrån. De kunde inte gå till sina lektioner. Därför att Gud hade kommit till dem. Gud var där. Det skulle bara vara en chapel, en sån här morgonsamling. Men de kunde inte gå därifrån. Därför att Gud var där. Timmarna berättade om, bara försvann och blev som minuter. De bara satt i Guds närvaro. Det är det vi behöver. Jag ska avsluta nu. Jag hörde på God Channel, tror jag det var, häromdagen, Lauren Cunningham, det vet ni, en gammal förkunnare. Jag vet inte hur gammal han är, 80 kanske minst. Förlåt om jag sa för högt. Jag vet inte, han är gammal i alla fall. Han berättade med, han hade en ännu längre predikan än detta, det kan jag säga er. Jag tror han höll på 2 timmar. Han var så inspirerad. Och bland annat så berättade han om att han hade fått ett uppdrag av Gud för flera år sedan. Kommer inte ihåg om det var 2016 eller 2017. Att han skulle sprida Bibeln till varje folk, till varje stam, till varje land före 2020. Så det hastade nu. Och han hade också fått så levande för sig vikten av Guds ord, vad Guds ord verkligen är. Och han berättade om en episod när missionärer kom till Hawaii. Och där, det var inte då som nu, de kom där på 40-talet tror jag. Alltså invånarna där var kannibaler, så det var ingen semesterort på den tiden, kan man inte säga. Ja, man ville ha varmt om fötterna. Men de var alltså kannibaler. Och en kvinna börjar översätta, förstår vikten. Och hon börjar översätta Bibeln, Nya Testamentet, till deras stamspråk. Och de förkunnade sen och började läsa ordet för dem. Men ingen blev frälst. Och det förvånade dem, och de kämpade och de bad och de predikade. Men ingen blev frälst. För en kvinna upplever en dag att Gud liksom pekade på henne. Du har inte översatt hela Bibeln, sa han. Och hon tänkte, ja, men jag har ju översatt Matteus och ända till Uppenbarelseboken. Nej, hon hade hoppat över. Vet ni vad hon hade hoppat över? Släkttavlorna, släktregistret i Matteus. Så hon sätter sig, hon lyder, hon förstår nog inte varför. Men hon lyder och hon skriver ner också detta så att Matteus blir fullkomligt. Och sen predikar de och ger ut ordet igen till de här stammarna. Och stamhövdingen säger, är det den här Jesus som har det här släktregistret som ni predikar? Ja, säger missionärerna. Då förstår vi vem han är. Då förstår vi vilken stor och mäktig man det här är. Som har en sån gediger och noggrant nedtecknad släkttavla. För de här stammarna var det måttet på makt och auktoritet. Och de hade aldrig sett en släkttavla på det sättet. Ända ifrån Adam, vet ni, och sen till Jesus kommer. Så det här gör att de tar emot Jesus. Att de förstår att han är Gud. Och de blir frälsta. Släkttavlorna igen, eller hur? Allt Guds ord är utandat av Gud. Så låt oss också, som den här Lauren Cunningham, låt oss också på alla tänkbara sätt börja sprida ut ordet. För det är ordet som är Guds kraft till frälsning för den här världen. Till förvandling. Jag ska sluta med att läsa ifrån Uppenbarelseboken. Vi började med att stå fasta när Jesus kommer. Att bli bevarade ända hem till himlen. Och det är precis vad det här bibelordet också handlar om. Det är Guds ord eller Jesu uppenbarelse, Jesu tilltal, hälsning till Philadelphia, Uppenbarelseboken 3. Han säger så här. Jag ser, och nu läser jag kärnbibeln, med exakthet dina gärningar. Se, jag har gett dig en öppnad dörr som ingen kan stänga. Jag vet att din egen styrka är svag lyssna nu, och att du har hållit mitt ord och inte förnekat mitt namn. Alltså att hålla Guds ord, det var lika med att inte förneka Guds namn. Att ära ordet var att ära Guds namn. Och därför är det han säger att han ska ge eller ha gett dem en öppen dörr. Det är ju en bild på framgång. Eller att det ska gå bra. Och han säger att deras egen styrka är svag. De behövde ingen kraft i sig själva. Han såg att de var svaga. Men han såg att de hade hållit hans ord. Och då säger han så här: därför, se, jag ger dig några ifrån Satans synagoga, några som kallar sig judar men som inte är det utan de ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner vid dina fötter, och de ska förstå att jag har älskat dig. Eftersom du har bevarat, och det ordet för bevara betyder skyddat, varit trogen mot och följt ordet. Vilket kräver uthållighet. En annan översättning är ordet om uthållighet. Och lyssna nu det sista. Därför ska jag, Jesus, också bevara dig, beskydda dig ifrån prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Därför, för att församlingen hade aktat på ordet, skulle Gud både ge dem kraft över den andliga onda världen. Över fienden skulle få böja knä inför dem. Och han skulle också skydda dem från varje prövning som ska komma över hela jorden, står det. Så låt oss, om du tänker på lampan igen nu, låt oss skaffa förråd som den heliga ande kan verka igenom. För om inte den heliga ande har något ord att påminna dig och mig, hur går det då? Han behöver ha Guds ord i våra hjärtan som han kan hämta upp ur gott och nytt och gammalt i våra liv. Då kommer våran lampa att brinna, då kommer vi ha olja nog, även om det blir mörkt och brudgummen dröjer. Då kommer vi bara kunna hämta upp och fylla på våran lampa när anskret ljuder. Och Guds ord är inte tunga. Guds ord är liv och övernog. Amen. Så Herre, vi bara tackar dig. Tack för ditt levande ord, Herre. Tack att du har gett oss ditt ord, Herre. Tack att du har gett oss dig själv, Herre. Tack att du har gett oss all makt i himmel och på jord genom ditt ord och tillsammans med dig, Herre. Fader, tack att vi får vara dina lärjungar, Herre. Tack att du bara vill levandegöra och uppenbara ditt ord genom våra liv, Herre. Gör oss till ett tveget svärd i den här världen, Herre. Så att vi kan gå ut, Herre, och skära av mörkret, Herre. Skära undan allt av mörker, allt av lögn, Herre. Allt som finns i den här världen, Herre. Och som bedrar och fördärvar människor, Herre. Fader, vi ber, Herre, att du ska fylla våra hjärtans förråd, Herre, med ditt levande ord. Inte bara så att vi själva står fasta, Herre, utan att vi kan hjälpa människor i den här världen. Att vi kan förmedla din ande och din kraft, Herre, som förvandlar människors liv och situationer. Herre, vi bara tackar dig att det är du, Gud. Det handlar om dig, Herre. Och vi bara prisar dig. Vi prisar dig, Herre. Vi vill älska dig. Vi vill älska ditt ord, Herre. Och Herre, vi vill ära ditt ord. Herre, vi vill vara ett salt, Herre, i förruttnelsen. Och Herre, det som pågår i den här världen nu av teologer, Herre, som gör dina raka vägar kroka, som går förbi ditt ord, Herre, och som plockar bort av ditt ord, Herre, och säger att det gäller inte, det där var en bild och det där hände förr. Fader, vi vill stå upp här för ditt ord. Vi vill tala ut ditt ord och ära ditt namn så att du kan bekräfta att det är sant med under och tecken, Herre. Med tecken av övernaturliga och ovanliga slag, Herre. Herre, vi bara tackar dig att du ska bekläda oss med kraft, Herre, i de dagar som kommer, Herre. Herre, ge oss en hunger och en törst efter att läsa ditt ord. Efter att umgås med dig, Herre, genom ditt ord, Herre. Att lyssna efter dig, Herre, genom ditt ord, Gud. Tack att du villigt ger åt oss, Herre. Vi prisar dig för det, Gud. Åh, Herre, vi tackar dig. Vi upphöjer dig. Tack, Jesus. Tack att du välsignar var och en, Herre. Tack, Herre, att du levande gör ditt ord i var och en, Herre. Att du bara upplivar, Herre, din kallelse och din plan för var och en av oss, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Amen.